En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Redan under de allra första åren i Rosmaries liv uppstod en värdelöshet inom henne. Pappan värderade pojkar högre än flickor i den kultur han kom ifrån. Även om han älskade sin dotter skickade han signaler att hon inte hade samma värde som hennes bröder. Att prestera för att få kärlek blev ett beteendemönster som har präglat henne. När hon var 3 år befästes även en övergivenhet inom henne. När föräldrarna skildes och mamma blev deprimerad. Hennes kontakt med pappan blev därefter nästan obefintlig. Känslor av värdelöshet och övergivenhet präglade hennes liv i 35 år och tog sig uttryck i en stolthet som innebar att hon var sig själv nog och hade ett starkt försvar för att slippa visa sin sårbarhet. När hennes läkningsprocess började kom hon i kontakt med de djupa känslor som styrt hennes liv. Det var en mödosam men nödvändig process. Idag vågar hon vara nära, hon konfronterar när som behövs, har tillit och trygghet och är inte rädd för att bli övergiven. Så lyssna på oss och vårt samtal där Rosmarie berättar hur hennes process har sett ut. Och vilka ringar på vattnet den har inneburit. Välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Välkommen Rosmarie, som jag har väntat på dig.
Tack Ann-Kristin.
Och ändå sedan jag startade min podd så har jag haft just dig i mina tankar som min kommande gäst. Men tiden har inte varit mogen. Men just idag när det är sommarsolståndet så är du här. Nu är det så att efter att jag var gäst i Agneta Sjödins podd här i förra veckan så har jag fått en hel del förfrågningar om just den inre läkningen av vårt sårade barn. Och därför är du perfekt idag Rosmarie här i podden för du är ett väldigt bra exempel på en person som verkligen har gått igenom en djup inre läkning. Så idag så skulle jag vilja börja med att prata om just den läkningen. Och
hänger med.
Kan du inte börja med att berätta lite grann om dina första år i livet?
Ja, jag föddes som barn nummer 3 och hade en äldre syster och bror. Och det här var ju, jag är född 1967. Och egentligen en ganska ovanlig familj för min mamma, hon var från Sverige och min pappa han var från Asien så att det var 2 skilda världar som möttes. Jag föddes i Kanada och min pappa var plastikkirurg och min mamma utbildade sig senare till präst. Så det var 2 väldigt speciella personligheter och min pappa han var ganska rationell men ändå emotionell, konstnärlig. Det krävdes ju ett konstnärskap för att bygga upp brännskador som han arbetade med. Han specialiserade sig på bygga upp barns brännskador i ansiktet. Så han var väldigt duktig på att få till de här ansiktena. Och det var han väldigt stolt att han visade för mig. Min mamma, hon kom från den skånska myllan. Min mormor, hon var från Söderslätt och hon var född 1907. Så det var ju helt annan kultur än min pappa då som pratade engelska. Hans pappa var från Indien och hans mamma var från Kina och växte då i Malaysia. Så det är en ganska komplicerad historia egentligen med mina föräldrar. Jag föddes in i ett väldigt speciellt äktenskap. Och redan 1958, så när min mamma då var utbytesstudent i England, så träffade hon min pappa som läste till läkare. Och min mamma, hon var väldigt vacker och typiskt svensk med blå ögon och långt hår, om man säger. Och min pappa, han var väldigt stilig, han nästan som en prins. Och han var verkligen uppväxt som en prins, för de hade ett jättestort hus i Malaysia, i Malacca, utan alls den kulturen som var i Sverige. Så det var ju väldigt fascinerande att komma dit som barn.
Vad spännande.
Alltså en väldigt spännande familj som jag föddes in i.
Sen flyttade ni till London, så du är uppvuxen där.
Precis, vi flyttade Newcastle var det ju då.
Vad är ditt första minne av pappa? Nu har vi ju pratat en hel del om det här, så jag vet ju. Jag styr ju det lite nu, men...
Ja, det är ju meningen. Det är ju mycket enklare, för det finns ju så mycket information och så mycket annars. Mm. Men pappa, han kom ju då från en kultur där det var ganska tufft, asiatisk kultur. Det var överklassen som hade en ganska sträng disciplin. Han skickades till internatskola när han var 11 år. Och han var ju som en prins i sitt hemland. Det var sidenkläder och det var guld och diamanter. Kom då till England och där han var bland de som var lägst i rang eftersom han var asiat. Så att han fick ju verkligen gå den hårda vägen med disciplin och att man ska prestera. Mm. Och det här är ju någonting som han förde över också, som är ett av mina tidigaste minnen. Pappa hade mycket kärlek, men det var kärlek på vissa villkor. Jag skulle prestera, jag skulle vara tyst som flicka och söt och göra som jag blev tillsagd. Det här är ju någonting som jag har fått jobba mycket med, den här känslan av att jag inte är värd utifrån någonting annat än det jag presterar.
Mm.
Så det var väl det som var med pappa.
Var det inte en speciell händelse där som du beskrev när du gick en hel engelsk mil som var väldigt, som du kommer ihåg väldigt väl?
Ja, det var ju det. När vi träffades så började ju vi nysta lite grann i vad är det för känslor och vad är det för minnen som finns underliggande. Och där var det ju väldigt fascinerande att börja gå in i den känslan och börja se mönster på hur det yttrar sig senare i livet. Så ett av de första minnena var just det här att innan jag kanske var ett år gammal, så skulle jag gå en one mile då, lite drygt 2 kilometer eller så. Och det var något som jag reflekterade över sen när jag själv fick barn, att herregud, hur kunde en förälder låta ett sånt litet barn gå så långt? En 1,5-åring, om man säger, kan ju inte prestera så mycket, och det har också präglat mig som mamma, att jag har kanske varit lite extra hönsmamma, att självklart så kan jag bära eller jag kan köra dig i vagnen eller så. Så det var ett väldigt tidigt minne som jag tyckte var lite orealistiskt.
Men vad var det just i det minnet som du kommer ihåg? Jag menar känslan, just när du hade gått den här milen.
Känslan var ju att jag var väldigt stolt över att jag hade lyckats få bekräftelse och kärlek av pappa.
För då såg han dig?
Då såg han mig. Och det var ju det som jag strävade efter hela tiden. Och när jag tittar tillbaka på kort så sitter jag oftast i pappas famn, eftersom jag har en lillebror som är 16 månader yngre. Och han var väldigt klängig och gnällig och hade alltid ont i öronen, så han var alltid hos mamma. Så att i varje foto så ser jag den här längtan efter pappas bekräftelse.
Men fick du den då senare, tyckte du?
Ja, på sätt och vis, men det var ju, vi åkte till USA, för pappa bodde i USA och han fick ju 4 andra barn. Och då var jag 12 och min bror var 11. Och när jag kom dit så var det ju my son. Liksom. Han pratade ju mest om min son. Och både jag och min bror reagerade på det att han pratade så mycket om my son. Alltså vi tyckte det var konstigt. För vi växte ju upp med våran mamma och mafa i Skåne. Och det var ju liksom ungar ska vara ungar. Och det är ingen skillnad mellan pågar och töser. Så att, det var så underbart att komma till mormor. Man kunde slänga av sig de här fina lackskorna och sticksiga strumporna och alla krusiduller och få på sig ett par shorts och så kallar jag mig Per och han kallar sig för Max och så lekte vi och bara var. Den känslan glömmer jag ju aldrig. Skillnaderna somrarna i Sverige mot det här lite aristokratiska fina.
Ja, men det låter helt underbart där i Skåne. Men du, jag tänker ändå på hans uppväxt och den kultur han kommer ifrån, din pappa då. Att sönerna hade ett värde, men döttrarna hade inte alls samma värde. Är jag på rätt spår?
Ja, men så är det mycket i den asiatiska kulturen. Och det präglar ju också att man, vissa flickebarn, de får inte lov att finnas. Mamman aborterar, eller förr så satt man ut dem i skogen. Att det var ju värdet i att ha pojkar, och så var det ju även i den svenska kulturen förr.
Mm.
Så att det här är ju någonting som kanske jag har upplevt på närmare håll än många svenskar i min generation. Men det var ju ganska vanligt förr.
Men när det gäller just dig då, hur har detta påverkat dig nu med facit i hand?
Jag fick ju mycket andra värden eftersom jag som sagt växte upp mycket med min mormor och morfar. Och det var ju mycket för att mamma orkade inte riktigt ha alla fyra barn utan hon lämnade oss mycket i Sverige.
Men kan vi backa lite tillbaka nu för att dina föräldrar skilde sig när du var 3 år.
Precis, de skilde sig när jag var 3 år.
Mm.
Mamma kunde inte riktigt stå ut med den känslan av att pappa allierade sig med min äldre bror och retade min äldre syster. Mm. Alltså värdegrunden var för bräcklig för att mamma skulle acceptera det med sina svenska ideal.
Mm.
Hon var en ganska stark och självständig kvinna.
Mm.
Och dessutom så var ju pappa väldigt populär på sjukhuset eftersom han var en snygg läkare. Så han hade alltid ett hov runt sig av damer som han var väl inte direkt någon trogen person. Så att det förargade mamma också.
Mm. Men det ledde till skilsmässa
också. Det ledde till skilsmässa. Och det var också att de var så olika och hade svårt att kommunicera. För mamma hade på den tiden kanske inte så lätt för att kommunicera som hon hade senare i livet. Där hon utvecklades väldigt mycket som präst och själavårdare. Så.
Men då blev hon ensam med 4 barn och ni flyttade till Skåne, vad jag förstår, när du var 3 år.
Absolut, det var i början av 70-talet då. Och det var ju väldigt tufft för mamma, men hon hade ju sina föräldrar som då försökte backa upp. Men det var ju inte alltid hon kunde leva upp till de kraven som hennes föräldrar hade. För att de ville ju att hon skulle skjuta nåd. inte gå. Hon blev ju deprimerad och låg mycket i sängen och var ledsen och så. Mormor blev väldigt förtvivlad och grät. Och morfar han tröstade. Och hon var där och städade och försökte ta hand om oss. Och ordning och reda. Och det var ju grejer överallt. Och mamma ville ju inte ta emot hjälp heller. På den tiden var det lite skamligt också att gå till socialen. Så att det var ju mormor som stod för det ekonomiska men därmed också villkoren. Så det blir ju lite bättre när mamma fick jobb som församlingsassistent sen. Men det var några år som var väldigt tuffa där fram till alltså början innan vi kom in i det svenska samhället och vi lärde oss svenska.
Men vad jag förstår så var det just de här första åren i ditt liv som har påverkat dig väldigt mycket när det gäller ditt mående.
Ja, det var ju någonting jag upptäckte när jag började i den här terapin.
Mm.
Eller vad ska jag säga?
Ska vi backa lite där? För att vi möttes av en slump, du och jag. Fast inget är ju en slump. Det var nämligen så att vi hamnade på samma arbete på en ungdomsmottagning. Jag jobbade med samtal, du var barnmorska på den tiden. Och vår chef ville gärna att jag skulle ha lite personalvård i form av massage och healing. Och, ja, som en del av mitt arbete då. Och det var där din läkningsprocess började. Kan du inte berätta lite om den?
Jo, men den är så intressant. För att du var ju där som lite personalvård. Och hela den här situationen att jobba på en ungdomsmottagning som barnmorska, det innebar ju att det var inte bara ett jobb utan man ställdes inför många tuffa situationer. Och där hade vi handledning. Vi hade ju psykolog också som handledning. Plus att vi hade dig som någon slags personalvård då. Så det var väldigt, väldigt spännande. För att i och med att man ställs inför svåra situationer. Så blir man tvungen att börja titta på sina egna reaktioner. Sina egna känslor. Och sin egen otillräcklighet. Man inser kanske inte då hur mycket det spelar roll. Vad man har med sig när det gäller läkning och helande. I de tidigare, alltså tidiga åren som man kanske inte ens är medveten om. Och det kan man ofta se i katastrofer eller svårigheter. Att då kommer andra sidor fram som man inte har någon aning om. Så det var ju en vändpunkt i mitt liv att träffa dig och börja och se på saker som jag kanske visste om men inte insåg innebörden av hur det präglade mitt liv i varje svår situation som jag mötte.
Det var ju så att just innan så hade ju jag tillsammans med två andra väninnor utvecklat det här sättet att jobba med läkningen av det inre barnet. Så det blir ju bara så att du blev mitt, ursäkta mig nu, försöksobjekt. Mm. Men du var väldigt mottaglig för den här healingen.
Mm.
Kommer du ihåg första gången?
Ja,
hur du kände dig?
Jag var väldigt förvånad över vilka reaktioner som kom fram. Och det kom fram så mycket fysiska reaktioner i kroppen. Jag är ju vanligtvis en otroligt frisk människa och har alltid varit, så att plötsligt så fick jag ju symptom som jag inte kände igen och som gjorde att jag kände att det var inte bara en process i det här att jag pratade om saker, utan att det var så integrerat i min kropp som alltså någon slags obalanser som kom fram. Det blev liksom någon slags rensning, så att jag... Det pratar ju om just att det sätter sig mycket i kroppen och att det är, om man tänker utifrån österländsk medicin, så är det rotchakrat eller vårt första chakrat där den tidiga barndomen där läggs när det gäller övergivenhet och värdelöshet. Och det var ju precis de här känslorna jag kom i kontakt med samtidigt som jag fick de här symptomen. Väldigt, alltså så djup, alltså att det sitter så djupt de här känslan att det sätter sig så enormt i kroppen. Det hade jag ju absolut ingen aning om. Även om man läser det teoretiskt i skolan med psykologi. Så.
Kan du beskriva lite hur... Jag vet ju att du har gått minne. Vad det var som hände med dig rent känslomässigt när den här energin började flöda i dig. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att alltså, du uppfattade och sa saker som jag inte riktigt kände. Utom som... Det hände mer fysiska reaktioner i kroppen efter varje gång då. Och vi hade ju förmånen, eftersom vi jobbade ihop, så kunde vi göra det här efter arbetstid. I samband med det så dog ju också min pappa. Det var inte så länge efteråt, så då kom det fram ännu mycket mer känslor som aktualiserades. Du brukar prata om just det här att allting sker på rätt tid. Det var verkligen rätt tid att få fram saker. För det är ju så tungt när man mister en förälder. För då reagerar ju det lilla barnet inom en. Och det var det också som gjorde att allting kom fram. Och att jag kunde komma i kontakt med det. För det svåra är ju att komma i kontakt med saker som man har lagt i sin kropp. Och i sin själ, om man ska säga. Men... För att man lägger så mycket försvar och stolthet att ja, men jag ska inte ha någon offerroll. Jag ska minsann visa och jag tar ansvar för min pappa. Alltså sådana reaktioner gör att det läggs ett manifest försvar så att man inte kommer åt den här och då kan man inte läka.
Men då var det så att det underlättar ju egentligen att läka den här övergivenheten som du kände i förhållande till pappa. I och med att han faktiskt dog i det. Under den tiden när vi jobbade med det här.
Mm, exakt. Det var det som gjorde att det blev så levande för mig också. Att jag insåg hur stor saknad jag hade. Och hur mycket sorg jag hade inom mig. Som egentligen inte var min här och då. Utan som handlade om den här första tiden. De första tre, fyra åren i mitt liv.
Och som skapade en värdelöshet i dig som fanns där inom dig och som, vad jag förstår, att du har jobbat mycket med.
Ja, det gav mig också minnen av att jag haft det som barn. Jag fick minnen om när jag var 6 år och det var egentligen själslig smärta som hade satt sig. Inte bara i kroppen utan i hela systemet, hela auran om man nu säger så. Och jag fick ju bilder av också det här med skuld och skam. Jag drömde saker mycket i 6-årsåldern. Och 6-årsåldern är ju en ganska känslig tid när man ska frigöra sig och bli mer självständig. Så det var en ganska svår tid där med både 5-6-årsåldern när jag mådde väldigt dåligt för att jag kände den här stora värdelösheten och inte den här livsglädjen som jag tidigare hade känt.
Så under de här healing-sessionerna som vi hade så återupplevde du dessa minnen och känslor och på något sätt så jobbar du med det vad jag kommer ihåg då mellan de här gångerna som vi träffades.
Absolut, för varje session så kom det upp nya saker och jag koncentrerar mig ju verkligen med att identifiera vilken ålder kommer det här ifrån, vilka bilder får jag, vilka känslor är det, hur kan jag jobba med det, och hade ju ständig tät kontakt med dig och återkoppling och så hjälpte du mig vidare, så att det var ju en otroligt djupgående, ganska långdragen session.
Ja, men det var det verkligen. Och nu är det ju faktiskt nästan 20 år sedan, så att på något sätt så var det ju trögare rent energimässigt, om vi nu ska prata rent allmänt om vad som har hänt nu under de senaste 20 åren. Så det är lättare att göra det här idag. Jag kan inte förklara exakt varför, men det är min känsla i alla fall. Så alla processer ser ju verkligen olika ut, men just din läkningsprocess var omfattande och väldigt djupgående som jag kommer ihåg. Samtidigt som jag upplever att du fungerade ju ändå i din yrkesroll och i din mammaroll.
Jag fungerade ju på ett bra sätt utifrån det som är normen idag och det som vi tror. Men tittar jag på det idag utifrån vad jag ser är normen när man är läkt, så fungerar jag ju inte alls så bra som jag skulle kunnat göra. Men för mig var ju den här läkningen extremt viktig, för att den fick mig att känna en helt annat lugn i att jag kan hantera saker som kommer och kan förstå.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, hörni, gänget! Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror!
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Förståelse för olika känslor och tryck. Så jag skulle verkligen önska att alla kunde få gå igenom en sån här process för att kunna fungera i sig själv på ett mer optimalt sätt. Alltså bli den man egentligen är innan man går igenom de här traumorna som alla har med sig.
Och som också innebär att man har eller skapar väl fungerande relationer i vardagen. Att det är mycket lättare att ha goda relationer.
Ja, det handlar ju mycket om att man förstår de mönstren som blir av de här försvarsmekanismerna som man har skapat, eller de här löftena som man har gett som barn. Jag har ju ett extremt, tycker jag då, klart minne av alla olika trauma som har, och hur det har präglat mig som vuxen, eftersom jag har gått in i de här bilderna. Och genom djup meditation så har jag fått bilder och känslor innan jag kunde gå, innan jag så svårigheten att vända sig när man ska börja krypa och sådana minnen. Det är ju rätt fantastiskt att jag har kommit i kontakt med och fått till mig så mycket från min barndom tack vare att jag har gått så djupt och i nästan lite hypnos. Då ser jag också mönstren på ett annat sätt.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Och du har ju en väldigt speciell förmåga, Rosmarie, det vet vi. Du känner så mycket och jag vill nog påstå att du är medial. Och du är ovanlig på det sättet att du kan komma ihåg så mycket. Och du kan gå väldigt djupt in i dig själv.
Jag tror också att det är de här traumanen som har gjort att jag har de här minnena. För att jag har väldigt mycket minne av att jag tidigt har bestämt mig för att så här ska jag inte göra mot mina barn. Den här känslan ska jag komma ihåg. Och det har också med att vi flyttade mycket. När jag var 2 år så sa min syster till mig, för min syster har ju alltid varit med mig. Hon var 7-8 år äldre än mig. Hon sa, nej men mamma, hon kommer aldrig komma ihåg det här huset, hon är ju så liten. Och så lyfte hon upp mig och så tittade hon mig djupt i ögonen. Ser du det här vattenfallet? Kommer du komma ihåg det? Ja, sa jag. Mm. Och likadant gjorde hon med de här rosorna. Kommer du ihåg de här rosorna nu? Du kommer inte glömma det. Mm. Du vet, hon har sån där blick som borrar sig in igen. Så man känner, nej, jag ska inte glömma det. Mm. Så att mycket av minnena sitter kvar för att hon hela tiden borrade in sig i mig. Och att jag skulle komma ihåg saker.
Men det är klart, det har ju underlättat din process i och med att du har så klara och tydliga minnen här när vi började så att säga skicka ljus eller använda oss av healing i din process. För det är precis som att ljuset öppnar upp väldigt mycket om man tillåter det. Det höjer också ens medvetande nivå.
Mm. För mig handlar det mycket om att lära mig den här metoden att visualisera ljus i förhållande till rädslor och försvar. Och det sa du ofta. Nu fokuserar du. Skicka ljus och kärlek till dina försvar och rädslor. Och det kunde jag vila i på något sätt. Att nu vad som än händer så gör jag det. Och då kunde jag få en inre trygghet. Som gjorde att jag vågade ta fram. Ibland kunde jag känna att jag vågade inte ta fram den här rädslan. Men då fick jag också höra det att ja, fast rädslan, den har du ju redan upplevt en gång. Det kan ju inte bli värre än det som du har upplevt tidigare. Om du inte vågar det nu, när du är vuxen, det kände jag liksom, det går under min värdighet, nu måste jag. Så jag liksom skärpt det nu. Och så skickade jag ljus och försvar och bara släppte. Och det kanske inte gick med en gång. Det kanske tog ett tag, men jag gick där liksom några dagar. Och sen, men sen plötsligt så släppte det. Ofta ringde jag ju där jag, efter det jag berättade. Men det, och då brukar du säga liksom att ja, det är så man kan skicka ljus till auran. Och det är inte alltid man kanske vågar ta emot det eller så. Men det finns kvar där och det kommer att komma när tiden är. Och den här liksom trygga rösten, den ledde mig. Så jag kände att ja, men nu får jag vila i det. Och sen plötsligt så kom jag i kontakt med både minnen och känslor. Och den här förfärliga känslan som låg under rädslan var ju inte rolig, men då släppte det och det kunde ju kännas i hela kroppen liksom, att det sprängdes i bröstet eller att det liksom rullade upp från tårna. Och ja, vilket arbete, jag tänkte, vilket enormt arbete det är, men det är ju absolut värt det. Är det, ju.
Ja, det låter helt fantastiskt, jag kommer faktiskt inte ihåg det där.
Aha, nej, men det är ju sånt som jag inte glömmer och jag kan ju säga att jag är ju alltså, så tacksam för hela den här processen jag har varit igenom.
Och jag är så tacksam att jag fick vara din medresenär i detta. Och det här är ju en process som fortsätter och har fortsatt under åren. Ja, inte bara då för 20 år sedan, utan vi har ju en ständigt pågående konversation, du och jag.
Mm.
Jag skulle gärna vilja att du berättar om hur den här läkningen har påverkat dig i ditt arbete med dina elever.
Ja, det är ju det jag brukar säga till mina elever. Jag undervisar i psykiatri. De som säger att de har mycket problem och så själva. Att ni är ju de som är enorma resurser ute i psykiatrin. För har man själv upplevt saker så kommer ju den personen att känna det. Att här finns en människa som har förståelse. Och som kan, när den själv har blivit läkt då, förmedla det. Inte bara i ord, utan genom att man känner det här omedvetna som man har med sig. Det man förmedlar i kroppsspråk och intonation. Och bara genom att vara lite grann den här känslan som jag fick av dig, Ann-Kristin, när du förmedlar att det finns ett hopp. Det är så viktigt att man har med sig det. Och därför är det så jätteviktigt att man får bekräftelse man är verkligen en resurs om man själv har varit igenom svåra saker. Så det vill jag verkligen skicka med.
Mm.
Om det är något budskap som jag kan skicka med så är det verkligen det.
Mm, fint. Men jag tänker också på just det här att betona hur viktigt det är med självkännedom i din undervisning. För här i podden så har jag ju haft Lasse Mattila som ordförande i den här föreningen FAP. Som en förening som verkligen kämpar för att hitta alternativ till psykofarmaka och mediciner när man mår dåligt. Han tror ju väldigt starkt på att vi är på väg att göra stora förändringar i samhället successivt när det gäller detta. Att ge människor alternativ till mediciner. Men därför blev jag så glad när jag hörde hur du jobbar med eleverna som utbildar sig till undersköterskor, eller hur?
Mm.
Och hur du undervisar och på det sätt du undervisar. Alltså jag blev så himla glad när du pratade om det här för ett tag sedan. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, men det är ju så härligt med den här utbildningen. Den är så mycket mer än folk förstår. Alltså undersköterskorna får sån enorm kompetens eftersom de har så mycket ämnen som handlar just om personlig utveckling. Jag har gjort en del undersökningar då som visar att det är ju det gymnasieprogrammet som visar att man utvecklas mest när det gäller just personlig utveckling. Så det man kan se, och som jag särskilt ser eftersom jag undervisar väldigt mycket med alternativ tänkande, vilket också finns i kurslitteraturen, det är ju det att de utvecklas så mycket och börjar se saker på ett annat sätt. Och jag träffar många elever som är färdiga och som tackar mig att den här utbildningen, den kunde man gått bara för sin egen skull. Och ja, jag ser livet på ett helt annat sätt. Ja, men nu har jag ju fått alla svaren kan jag få från en del elever som gått första året. Och de vågar göra den här resan och diskutera på ett annat sätt. Men det handlar ju också om att jag är mycket mer öppen i min undervisning och lägger in såna här erfarenheter och pratar mycket om de här allmänmänskliga känslorna med övergivenhet, värdelöshet och otillräcklighet och gränssättning och att jag kommer i kontakt med mitt undermedvetna och vad dålig självkänsla är och hur den tar sig uttryck och använder den aktivt i undervisningen. Det är så fantastiskt, de som är färdiga, de är verkligen rustade inför livet och de har alla verktyg de behöver och de ser allt ifrån olika perspektiv. Det finns inget som är bra, dåligt eller sämre utan det är bara olika uttryck för andra saker. Så att man skulle verkligen önska att alla gick undersköterskeutbildningen som bas, verkligen våra politiker.
Det verkar som att det sker en läkning i dem när du undervisar. Och, alltså jag blir så himla glad när jag tänker på att de har med sig det här när de ska ut i sitt yrkesliv. Och vad det innebär i deras förmåga att ha kontakt med sina patienter eller var de nu jobbar. Det blir ju, jag kan tänka mig att det blir en närhet mellan dem och patienterna.
Mm.
Som kanske inte annars hade funnits där och som ger så mycket.
Mm. Jag brukar säga det att idag är jag lärare, imorgon kanske jag är patient.
Mm.
Vi vet aldrig på vilken sida vi är och det spelar ingen roll för att vi är här för att hjälpa varandra allihop. Så att det här med en roll, man kan vara man är dotter, man är mamma, man är undersköterska, man är patient, det är olika i livet. Så att det finns inte någon distinktion mellan olika roller egentligen utan det är allmänmänskliga behov. Och det som jag lär er i psykiatrin, det kan ni lika gärna använda i förhållande till era partners eller era vänner för att det är samma behov, det bara tar sig uttryck på olika sätt. Och gränsen för när det går över från psykologi till psykiatri, den är väldigt hårfin. Och det kan betyda skillnaden i hur du beter dig i ditt förhållningssätt till en person. Mm. På vilken sida den hamnar.
Absolut. Och det här är så viktigt känner jag. Helt otroligt. Mm. Men nu, Rosmarie, jag tänker så här. Nu har vi inte gått in i specifika detaljer under din uppväxt. Och faktum är att jag har ju skrivit om din historia i min bok, Din sanna livsuppgift. Så där vill man läsa mer och få mer information så är det ju bara att läsa i kapitlet om lus som jag tycker är väldigt, väldigt berörande. Jag är så tacksam för att du delar med dig, att det var okej att jag skrev om dig där. Men nu när det har gått så pass många år sedan den här processen började och så har vi ju naturligtvis även tolkat ditt horoskop i omgångar. Och där såg man ju väldigt tydligt din pappas inflytande och även mammas. Man såg den här värdelösheten som du skulle uppleva här och jobba med i livet. När du tänker på ditt horoskop och det vi har pratat om, har du några kommentarer till hur det har hjälpt dig eller inte hjälpt dig eller?
Det är ju väldigt spännande tycker jag med horoskop, hur du kan se allting som jag, alltså blev förvånad blev jag verkligen. För man tänker sig horoskop så är det någonting man läser i de här veckotidningarna och jag tror det finns allmänt en ganska dålig kunskap om det. Så att jag var väldigt förvånad hur träffsäkert det var. Så horoskopet är, ibland så säger du det liksom att ja men nu går månen över din sol eller ja jag kan ju inte så mycket om det men och det är därför du känner så här eller det är därför det kanske är det här som kommer och det är ju väldigt bra. Alltså det är rätt fascinerande hur bra det är med horoskop. Så det är ju en erfarenhet. Se till horoskopet, då ser man det utifrån. Alltså man får en ny roll. Att man ser att jaha, men det hänger ihop med andra saker. Och det gör att man får lite mer distans till smärtan eller svårigheten. Och det skapar också hopp. För jag tror det här med hopp är väldigt viktigt när man har det tufft i livet.
Ja.
Så jag hoppas att många förstår och får man också en mening med sitt liv som man kanske inte ser eller tänker just då, särskilt när det är svart och det är tufft som det är många gånger.
Och det är ju verkligen ett hjälpmedel när man, ja, för att få kunskap om vad man behöver läka inom sig och se hur man har påverkats under de första åren i livet när personligheten formades och hur man, och man kan vända sitt liv. Men man måste ju alltid ha en önskan själv att göra den här förändringen. Som ju kan vara ganska tuff. Och den behöver inte vara lika tuff som det har varit i ditt liv. Men det är ju ändå en process som du går in i när du börjar titta på dig själv. Och vill hitta den här läkningen.
Men det är väldigt spännande också. Men man behöver ha en god vän eller någon som man känner man lite. På. Men annars är det ju väldigt lätt som, jag menar det är 1 miljon eller mer som äter antidepressiva idag. Det är ju så otroligt många som egentligen, det är ju tro på hjälp. Så man skulle ju verkligen önska att psykiatrin kan jobba på ett annat sätt.
Ja, absolut. Ja. Och det, jag tror att det kommer, att det blir förändringar successivt. Ja, Rosmarie, din inre läkning har verkligen lett till så många positiva resultat, inser jag nu. Eller hur?
Ja, absolut. Och jag har ju använt den här svåra processen som jag har gått igenom till att omvandla den till kunskap som jag kan förmedla till väldigt många människor som jag når tack vare att jag jobbar då inom vård och omsorg. Jag tänker att det här är väldigt viktigt att man inte bara behandlar människor som har psykiska svårigheter utan man också förebygger genom att man undervisar hur man kan hantera olika situationer och att man blir medveten om det här med självkännedom. Och för mig är självkännedom att jag känner in i kroppen om det är någonting som inte är bra, om jag är på fel väg eller jag stressar för mycket. Eller jag är ett jobb som jag inte trivs med. Eller människor som tar min kraft. Jag kan tänka att ja, de tar min kraft för att jag tillåter dem att ta min kraft. Och vad är det i mig som gör att jag har det här mönstret? Att jag låter det här ske? Varför tillåter jag mig inte behålla min kraft själv? Och ofta är det för mig ett sätt att jag tar ansvar för och ska hjälpa inom situationstecken. Då. Fast man hjälper ju aldrig någon genom att ta över någonting som inte är bra. Så det här med att känna i kroppen, det tror jag egentligen alla mer eller mindre gör. Vi känner att vi är lite stressade och känner i nacken eller axlarna. Och det man kan göra då, det är att gå in i den känslan och fundera på vad är det som gör att jag tillåter mig att det här sker? Och vilken markering behöver jag göra för att behålla min kreativitet och glädje? Så självkännedom för mig är att jag har fått egentligen det här som en gåva från dig, Ann-Kristin. Att jag har läkt mig själv och jag har ett inre lugn och glädje. Och framförallt verktyg för att möta det här med psykisk ohälsa och sprida det budskapet i mitt arbete.
Jag är glad att du kan förmedla det här nu. Och det finns så mycket mer att prata om med dig. Det är så spännande. Och jag vill också nämna att ni har ert naturhus som stora projekt och som jag gärna vill att vi pratar om en annan gång. Och samtidigt som du har din naturläkarutbildning. Så du har många strängar på din lyra, Rosmarie.
Ja, absolut. Och vi har ju ett program som vi är med i på
Apple TV.
Apple TV heter det, ja. Home är ju ett program som handlar om just vår familj och våra svårigheter när det gäller att vi har en son med autism och utvecklingsstörning och vad det har betytt för mig i min yrkesroll och mitt sätt att vara och tänka. Och jag får säga att min son är ju den bästa läromästare jag har. För det kullkastar just det här elitismen som jag har växt upp med hög prestation som jag fick av min pappa. Så den resan hade ju inte varit densamma om jag inte hade haft honom. Mm. Och dig förstås, Ann-Kristin.
Ja, men nu räcker det här med bekräftelse. Nej, men det du menar här, vad jag förstår, det är att just i det avsnittet Home i Apple TV, där de beskriver ert fantastiska naturhus, så ingår det även en sekvens där både du och din man Anders berättar om er autistiska son, som var så väldigt fint.
Absolut, och det är också att vara förebilder för andra. Och jag tänker på det du säger där, att vi ska vara försiktiga med bekräftelse. Jag får ju samma bekräftelse av mina elever. Och jag tänker att, ja, men jag är stolt över att jag får den bekräftelsen. Mm. Mm. Vi ska inte vara rädda för det i vår kultur, att vi behöver bekräftelse varje dag.
Nej, jag håller med dig och jag är väldigt tacksam över all bekräftelse jag får av dig och andra. Ja, är det något som du vill tillägga nu här innan vi avslutar?
Det som jag har lärt mig genom att läka mitt lilla barn är att det lilla barnet har en bild som är ganska kategorisk i förhållande till sina föräldrar. Det är svårt för det lilla barnet att se allt i de nyanserna som jag kan se som vuxen och som en person som har jobbat med sig själv. Så de insikterna jag har fått, det är ju att min pappa, han var ju en fantastisk man. Han var väldigt varm och kärleksfull. Men självklart så hade han de här kanske negativa sidorna som finns och fanns i hans kultur. Det är också tanken som jag har fått, det är att jag har ju själv valt de här föräldrarna för att jag ska lära mig någonting, eller min själ ska lära mig något. Och det är ju en tröst också i den här bearbetningen som jag har gjort på vägen, och veta det, att genom att jag har fått ett annat perspektiv så tackar jag mina föräldrar för att de har utsatt mig för det här, så att jag har fått den insikten. Och det är ett helt annat perspektiv, då vänder man på det så att man inte längre är arg på föräldrarna. Men det krävs ju först att man har gått in som vuxen och tröstat sitt lilla barn och talat om att allt är bra och man lindar in det här i bomull och ja, den metoden som vi jobbat med. Ja, så det är lite annat perspektiv.
Jo, men livet är ju en själslig resa. Mm. Det är ju så här det är, eller vi är ju i alla fall överens om att vi har det här synsättet, eller hur?
Det är ju jätteviktigt inom psykiatrin att vi läker vårt lilla barn. Det är ju nyckeln till lyckan i livet, att vi får bearbetat och komma vidare och förlåta och få nya insikter för livet.
Något som verkligen behövs och verkligen är aktuellt i den tid vi lever i nu. Och människor vaknar upp nu, och därför är jag så tacksam att du ville vara med här nu och berätta om din historia. Så jag tackar dig verkligen för det.
Ja, men tack så jättemycket.
Och tack, kära lyssnare. Hoppas vi hörs igen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.